Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är ni så väldigt välkomna till avsnitt 392 av Skilsmässopodden.
Ja.
Mm. Magnus, kära Magnus.
Kära Marit skulle jag säga.
Ja. Har du något på hjärtat?
Jag har något på hjärtat. Ja, rakt på sak, en fråga.
Yes.
Eller en fråga. Det är så här, när vi häromdagen så pratade vi om att stå i centrum.
Gjorde
och,
vi?
Ja, jag kommer inte ihåg, jag tror att vi pratade med dina barn om det. Att, vem som tyckte om att stå i centrum och sådär. Jag vet att du säger så här, att du inte tycker om att stå i centrum.
Ja, på många vis gör jag inte det.
Nej, men gör du det, på vilka vis gör du det då, undrar jag?
Alltså jag vill inte, jag känner mig ganska, ja, det måste vara sammanhang där jag känner mig väldigt, väldigt trygg, alltså ja. Nära. Det är inte så att jag, nu vill jag stå i centrum,
nej.
Men det vill jag nog aldrig. Den lusten har inte jag riktigt.
Men för så här, jag vet ju att du tycker det är obehagligt om du ska hålla föredrag eller liksom tala om saker inför en massa människor.
Ja, men även liksom...
stå på scen och sjunga.
Jag känner mig alltid liksom lite anklagad. Jag känner mig alltid som att den här diskussionen blir oskön. För det är som att jag förutsätts att jag skulle behöva försvara mig.
Nej, absolut inte. Verkligen inte. Nej. Jag menar verkligen inte det. För jag har full förståelse för det.
Ja.
Men jag tycker att det är... När man är på middagar och när jag är så här, då... Det är inte liksom jag tycker ju om det och jag vet att andra också säger åh, det är så roligt med Marit när hon är med på middag. Jag vet inte om du är i centrum, men du är väldigt drivande i det. Det blir på något sätt som att saker och ting.
Ja, men kan du tänka dig att det finns något annat skäl till att det blir så än att jag vill stå i centrum?
Nej, ja, absolut, och det är lite grann det jag far efter, det är det jag vill veta, vad är grejen med det liksom?
Men grejen är ju att alltså om det är saker som jag, om det är diskussioner som jag tycker är roliga, då kommer ju mina åsikter.
Ja, just
då
det.
Kommer mina åsikter och jag vill höra andras åsikter. Ja. Och då kanske jag, till skillnad från när det är diskussioner som jag tycker är tråkiga eller liksom inte ger något, då är det inte så att jag står i centrum. Då hörs jag ju knappt.
Nej, men det är inte att stå i centrum, utan det är att bli engagerad i liksom sammanhanget och andra människor då.
Ja.
Ja, just det.
Det är inte så att jag liksom ser på mig. Alltså, men det är ju det som är så paradoxalt.
Ja, precis, ja,
för egentligen så är ju du liksom, din aura är ju mer soft och tillbakadragen. Ja. Men egentligen gillar ju du mer att stå i centrum.
Ja,
jag tål ju inte om folk sjunger för mig på min födelsedag. Jag dör. Jag åker utomlands hellre än riskerar det. Medan du tycker det är härligt att stå i centrum
inte
på det viset.
Nej, folk sjunger för mig på min födelsedag. Men jag tycker ju om att stå i centrum. Jag tycker om att prata.
Precis.
Jag tycker om liksom att folk tittar på mig.
Ja, du vet, det är det värsta.
Nej, men jag tycker det är intressant. När vi pratar om det så var ju folk... man beskriver det olika på något sätt. Mm. Vad det innebär att stå i centrum. Och när man trivs och när man inte trivs.
Ja, nej, men jag tycker ju mer om... Jag har alltid tänkt att jag är liksom lite ärelysten. Men det kommer mer till uttryck i att... Jag behöver inte vara där. Men liksom om någon läser en bok jag har skrivit så liksom tycker jag att... Om de tycker att den är bra så tycker jag att det är härligt. Men ja. Jag vill nästan inte höra det. Jag vill liksom bara...
Ja, ja. det kan jag förstå också. Men återigen, jag tror att man liksom skulle säga... man tror att du gillar att stå i centrum. Mm. Och det är väl kanske inte så konstigt då.
Nej, men jag har ju nästan fobi för det. Ja. Om man sitter så där på en föreställning och någon... Ja. Och man är rädd att bli uppdragen på scenen. Jag har bestämt mig en gång för alla att jag kommer aldrig att göra det. Jag liksom, det har ju hänt någon gång. Och det blir så otroligt dåligt. För jag är bara så nervös.
Ja.
Det blir inte kul alls. Liksom.
Nej,
jag tycker inte om det.
Nej, du ska slippa.
Ta Magnus, ska jag säga. Jag måste bara ge ett tips, tv-tips.
Ja, absolut.
Det handlar inte ens om relationer. Jo, det handlar om yrkesrelationer.
Ja.
Och jag vet att många gillar när man ger tips. Och då är det alltså, ni måste se Makten på SVT.
Ja,
som handlar om norsk politik. Mm. Gro Harlem Brundtland i centrum.
Och varför är den bra?
Åh, det är så mysigt. Jag har haft så trevligt de här dagarna jag tittat på det. Jag är ledsen att det är slut. Jag vet inte.
Men det kommer mer, tror jag.
Det är en lagom ton. Den är inte tråkig. Den är inte pretentiös. Och de är, alltså, de har skruvat upp det på ett... Ja. Ja, det blev så trevligt.
Ja, jag ska titta på
Makten på SVT. Där ligger den och bara väntar på er.
Mm.
Kommer en fråga som jag tycker är väldigt spännande.
Mm.
Jag har en fråga som gäller lust och att vilja ha stark kärlek i sitt liv. Den kvinnan som skriver.
Mm.
Jag har levt i en relation i 18 år. Nu är vi på andra sidan småbarnsåren och vi har haft det periodiskt fruktansvärt jobbigt. Och nu är vi mitt i processen att separera. Min upplevelse är att en viktig faktor till att vi ändå höll ihop så länge och att vi trots allt det jobbiga ändå hade det väldigt härligt är att vi genom allt prioriterade den fysiska kärleken. Han attraherade mig och jag älskade känslan av hur mycket han attraherades av mig. Jag har alltid känt mig som en avart som kvinna, en könsförrädare när man pratar med tjejkompisar som suckade över hur deras respektive alltid vill ha sex. Och så har jag tyst undrat, vad är problemet? Du har en härlig man, ligg med honom. Jag fattar ärligt talat inte hur män står ut med att hela tiden få ett nej eller någon lame ursäkt. Hade någon behandlat mig så hade jag känt mig oälskad och inte accepterat. Men detta väljer män att tugga i sig om och om igen. Sex är ju så himla härligt och en av de stora fördelarna med att ha en partner. Men det verkar inte de flesta kvinnor tycka, utan snarare ses som en belastning. Nu ska vi ju separera och grunden till det är insikten om att jag inte är kär i honom längre. Och det kommer inte att komma tillbaka. Och jag vill leva i en relation där jag känner pirret och lusten. Men den gängse uppfattningen verkar vara att det kan man absolut inte förvänta sig av en lång relation. Folk i min ålder som argumenterar med att ja, men paret i 70-årsåldern tror de ligger med varann. Och då känner jag, men vi är ju inte 70, vi är ju i 40-årsåldern. Hur ska det se ut i 70-årsåldern om man vid 40 redan accepterar att nu är det slut med passionen?
Ja.
Är det naivt och dumt att prioritera den starka kärleken? Alla andra verkar ju kunna acceptera att aldrig mer få känna livet i sig som det känns när man är kär och älskar med full kraft. Men för mig känns det som ett halvt liv. Och alla de som lever i den där dödsdynamiken när mannen vill mer och kvinnan släpper till, är alla de kvinnorna helt enkelt inte kära längre? Skulle gärna höra vad ni tänker om detta. Det var som en röst från andra sidan. Det var roligt.
Ja, det var intressant. Ja. Du får nästan svara först, tycker jag.
Nej, men liksom, det är ju flera frågor här. Alltså, om det är naivt att välja liksom, utifrån att man känner den här lusten och starka känslor. Nej, men det tycker inte jag. Jag tycker inte alls att det är naivt och dumt att prioritera den starka kärleken. Utan, men jag tror däremot att, som hon ju också är inne på, att det är liksom inte det valet de flesta står inför. Att, åh, jag känner ju liksom... Ja, jag vet inte. Jag tror att hon är säkert... Hon kanske inte är så ovanlig, men... Men möjligen liksom. Hon har en jättestark lust och hon gillar sex.
Mm.
Och de verkar ju vara en matchning så.
Mm.
Men sen är hon inte kär i honom längre och då lägger sig ju någonting. Och hon vill ha det där liksom starka. Mm. Och det tror jag inte att hon är så ensam om. Utan det tror jag, kanske inte att det bygger på sex liksom så mycket, men att liksom när känslorna lägger sig, det är ju då folk ändå börjar kanske orientera sig, fan jag vill uppleva förälskelse och kärlek igen. Så det tror jag är ju vanligt.
Ja, nej, men jag tror det är ju verkligen, det är ju olika saker vad man har för läggning. Man kan ju vara oerhört kär och förälskad men inte vilja ha sex. Det är ju inte likhetstecken mellan de två. Hon har ju liksom en stark, som du säger, hon gillar att ha sex, hon har stark, vad heter det, lust.
Mm.
Men det har liksom inte riktigt att göra med om man är kär eller inte heller. Jag tycker det liksom, frågan är ju en annan.
Nej, fast det är ju det hon säger, hon har ju lust men hon är inte så kär i honom.
Nej, jag vet, liksom. Men så här, är det fel att vilja uppleva kärlek, att vilja uppleva passion? Nej, det är inte fel.
Verkligen
det,
inte.
Det tror jag många gör. Många som liksom lämnar förhållanden gör nog det för att de tycker att det är för... De är inte kära längre. De vill uppleva någonting. De vill ha det någon annanstans på något annat sätt.
Ja. Liksom. Det som jag tycker är bra här, som ju hon är ju väldigt klar på vad hon vill ha.
Ja.
Och verkar heller inte tycka att det är så... Alltså hon verkar ju stå på sin egen sida och det tycker jag är jättebra. Så jag tänker att hon får liksom... Och det här hon säger, alla andra verkar kunna acceptera att aldrig mer få känna livet i sig som det känns när man är kär och älskar med full kraft. Men för mig känns det som ett halvt liv. Där skulle jag ändå vilja säga så här, min upplevelse genom ett antal förälskelser i livet, det är ju ändå att den här starka liksom förälskelsekänslan i början, den lägger sig ju med tiden. Det ser jag nästan som en naturlag och det tror jag att det är. Men det är klart att annat då tillkommer liksom. Och om det inte gör det, då blir det ju problem. Mm. För vad blir då kvar?
Absolut, men jag menar, tycker att hon på ett sätt så blandar hon ihop saker också när hon tittar på andra och säger att liksom, varför vill inte ni uppleva lust att ha sex?
Det blir vad du menar.
Jo, jag menar precis. Det kan ju vara så att ett par har en jättebra matchning att vilja ha sex en gång om året och älskar varandra passionerat och tycker underbart att vara tillsammans.
Ja.
Så kan det ju faktiskt vara i en annan ytterlighet. Att liksom, det är inte det som är grejen, att man vill leva med någon som man tycker om på ett annat sätt än att bara vara vänner. Det tycker jag, det är inget konstigt att man vill det.
Nej, men det hon har ju också erfarenheten här av att hennes vänner, de tycker att det är jobbigt att han vill ha att deras män vill ha sex så ofta. Och det vet ju vi är vanligt. Och det handlar ju då om att kanske han har en starkare sexdrift än hon. Och eftersom det här är någonting man gör tillsammans så blir det ett problem.
Ja, exakt.
Det är ungefär som att du vill äta en sak och lite oftare och mer än vad jag vill. Det behöver inte jag göra för att du gör det. Ja. Men här blir det ju ett problem liksom. Och det har ju att göra med lustnivåer och så.
Ja.
Det kan ju också vara så. För hon frågar så här, är de kvinnorna helt enkelt inte kära längre? Kan också vara så.
Ja, absolut, så kan det vara. Men det måste inte vara det. Jag tycker att man blandar två helt olika saker här.
Ja, hon får blanda vad hon vill, tycker jag. Det är på hennes sida.
Ja. Nej, men det kanske är liksom lättare att... Jag menar, det kan ju vara så att hon blir dödsförälskad nu i en annan man som inte är lika lustdriven som hon är. Den skulle ju också kunna hända.
Ja, men då kanske det inte blir något. Då kanske det inte blir något. Jag menar, det är inte så att hon byter hela tiden. De har levt i den här relationen i 18 år.
Men hon är ju på väg ur den nu. Jag tänker sig liksom, hon lämnar den förra mannen för att hon inte är kär.
Ja.
Inte för att hon inte vill ha sex eller för att han inte vill ha sex. Utan hon är inte kär.
Mm.
Och då vill hon, som hon säger, jag vill bli kär igen. Jag vill leva i den här... Jag kommer inte ihåg vad det för uttryck. Men liksom, och kärlek är inte samma sak som lust.
Nej, nu har du sagt det. Men vad vill du att hon ska göra då?
Nej, hon frågar, är det fel att man vill uppleva det? Nej, det är inte fel. Jag tycker det är helt rätt.
Ja, och hon säger också så här, det tycker jag är roligt, att jag fattar ärligt talat inte hur män står ut med att hela tiden få ett nej eller någon lame ursäkt. Hade någon behandlat mig så hade jag känt mig oälskad och inte accepterad.
Ja, det är en bra kontaktannons som lägger ut där, för det är många män som tänker, wow, ge mig hennes telefonnummer.
Ja, precis. Nej, men, och jag menar, det har ju vi pratat om. Och just det här att kvinnor har ju såklart rätt att säga nej då, och liksom, det ska man ju göra. Men på andra sidan liksom, på den manliga sidan så tar ju det rimligen.
Ja, absolut.
Att det är liksom ett avvisande.
Ja, nej, men jag tror att just det hon säger, man känner sig oälskad och liksom värdelös. Det tror jag många män upplever för att man just får ett nej då.
Men ni kanske också vet att ni har ofta då en starkare lust. Att det ligger lite i kampen på något vis. Att,
ja, det kan man ju
så att det inte blir liksom så personligt. Nej.
Sen är det ju det också att många gånger så är det faktiskt så att man är oälskad och värdelös.
Ja, just det. Värdelös?
Nej, inte värdelös. Men att den man är tillsammans med tycker att man inte är tillräckligt bra för att ha sex med.
Men om du då vore en man som alltid blev avvisad så att du kände dig liksom låg och typ värdelös då, skulle du då inte göra slut?
Jo, det skulle jag, för jag skulle inte trivas i det. Jag skulle ju inte må bra
av det. Ja, just det.
Ja.
Ja, det var ett roligt brev.
Ja, det.
Jag tycker hon ska go for it helt enkelt.
Absolut.
Eftersom hon känner så tydligt vad hon vill.
Ja.
Okej. Här kommer en fråga. Alltså, vi har ju sagt att vi ska ta upp någonting som gör det svårt i vår relation. Men jag tar upp någonting annat. För eller den här tråden är lite längre på något vis.
Okay.
Men den hänger också ihop med vår relation till slut. Liksom. Men jag minns, för några veckor sedan så hade vi ett lyssnarbrev om en kvinna som skulle skilja sig. Och barnen och hon och exmannen hade bott nära varandra på en gård. Eller om det var det att hon skulle flytta. Så att hon kom barnen skulle fortsätta bo hos pappan. Och hon var rädd att hon måste flytta in till någon stad. Eller hur det var. Och barnen var typ 17 och 15. Och hon var rädd, liksom, kommer jag förlora kontakten med barnen nu? Och det där oroade henne då. Hur skulle hon liksom göra för att de ska vilja vara hos henne?
Ja.
Och vi pratade om det och din tanke var väl mycket så här att man i den där åldern att man måste acceptera att barnen har mycket ett eget liv för att det liksom inte blir som att hon ska truga sig till kontakt och de ska behöva känna skuldkänslor. Minns du det här?
Ja, absolut. Ja.
Att de vid den åldern har liksom så mycket eget liv så att de måste välja själva. Så att hon kanske då behövde acceptera ifall de inte ville träffa henne så mycket. Och det där kan jag liksom inte. Och jag tyckte väl olika redan då. Och jag har tänkt lite mer på det där. För samtidigt är det ju så du berättar att din mamma gjorde. Att hon lite grann abdikerade när du var 15.
Ja.
Och att du tycker själv att du var för ung för det liksom på något vis. Att hon, att hon på något vis lämnade dig ensam.
Ja.
Och jag försöker se något samband här för att det blev ju inte så att om en förälder slutar visa, så att säga, sträcka ut handen ideligen för att barnet ska göra det, så kan jag tänka mig att för dig kanske ändå blev så att du inte tog en massa kontakt. För att om en förälder inte visar att den vill, så kanske man tänker, hon vill inte. Och att det då blir så att du kanske inte kände att dörren var så öppen som den var. Och där och då kanske du heller inte förstod vad som hände. Men nu som vuxen kan du se att det kanske var fel av henne liksom, att lämna så tidigt.
En stor skillnad i det är ju att min pappa flyttade hemifrån. Han flyttade först till USA och sen till Stockholm. Vi bodde i Göteborg. Och jag skulle vara med min mamma. Det var inte så att det var någon annan som tog hand om mig. Utan hon släppte taget. Så jag var helt ensam. Jag hade ingen förälder då. Jag tycker det, liksom, det tycker jag inte man ska göra.
Men
det är skillnad. Liksom.
Precis. Men egentligen så är det väl samma sak. Varför ska en mamma... Alltså, för det som jag reagerar på. Det är att du så starkt betonar att man inte får väcka skuldkänslor hos barnen.
Ja, ja.
Som om det är det farligaste.
Ja,
som om
precis,
liksom att man inte kan visa, som att kärlek och skuldkänslor hänger så tätt ihop. Och jag tänker ifall du har fått det med dig på något vis.
Ja, men det tror jag. På något sätt så tror jag att den överdrivna liksom, respekten för integritet bottnar i det. Det finns med därifrån, absolut.
Ja.
Och jag vet att,
nu måste
jag
tänka, hade hon överdriven respekt för din integritet?
Alltså, både och på något sätt. Det var liksom vi var nog sådana i familjen generellt att vi så här, nej men nu, låt alla vara här nu, håll inte på och lägger i. Sen var min mamma samtidigt också lite obehaglig, men hon var lite obehaglig för att hon hela tiden liksom analyserade och visste bättre.
Ja.
Det blev också ett då blev jag blev lite skraj för att släppa in folk då. Jag, för att någon hela tiden analyserar mig och tolkar mig och läser mig och säger, ja, när du säger så menar du det här. Eller jag förstår att du känner så här nu. Det gör jag inte alls.
Mm.
Så det var liksom en blandning av en massa olika saker, tror jag. Men det är det, visst, jag har det med mig att jag är för... Jag har en överdriven liksom respekt för integritet. Inte bra.
Mm. Och då tänker jag, kan man vända på det? Att det egentligen handlar om... För att om du skulle bjuda in någon som inte vill, så att säga. Mm. Då har ju du i samma ögonblick också blivit avvisad. Ja. Och att det är det man också kanske i grunden är rädd för.
Det är möjligt.
Så att den är liksom lite inverterad. Ja. Och det kanske din mamma också hade. Att hon var rädd. Ja. Att hon tog inte ett steg mot dig. Nej. För hon var rädd att bli avvisad.
Mm.
Kanske plus och plus skuldkänslor, väcka skuldkänslor. Mm. Så att kostnaden för att sträcka ut en hand blir så hög som man låter bli. Men då står ju barnen där och känner inte att det är någon som räcker ut en hand till dem. Det är egentligen det jag vill säga. Att liksom... Det kan bli så att man genom erfarenheter betonar fel saker. För när jag sträcker ut en hand till mina barn och säger, fan vad kul om ni vill komma till landet. Jag är medveten om att det lägger en viss press på dem.
Mm.
Men samtidigt så hoppas jag att de, för jag säger det ideligen, du ska göra precis som du vill, men det är kul om du kommer, annars gör vi det nästan. Alltså att man öppnar för att det inte handlar om skuld. Och det är inte så att de tittar och tätt dyker upp heller, så mycket skuld känner de väl inte,
men
då?
Det gör jag till mina barn, det är inte så att jag inte har någon kontakt. Utan det är det här att liksom så här, hur mår du, vad gör du? Eller liksom...
Säg hur du menar att...
Nej, det jag menar med att tränga mig på i så fall och liksom... utsätta mig för möjligheten att bli avvisad.
Mm.
Det handlar ju mer om att liksom ta reda på hur de mår och närma mig deras liv på ett annat sätt. Att bjuda in dem till landet, det har jag ingen som helst problem med.
Liksom. Nej, det var bara ett exempel. Men vad är det du har problem med? Att fråga hur de mår?
Ja, nej, men jag vill inte så här ringa upp och hej, hur mår du? Och tjata och ligga på. Och så
varför,
där.
Varför blir det att man tjatar? Var ligger tjatet om du skulle ringa upp?
Nej, men jag bara säger att det här är ett problem jag har. Jag förstår att det är löjligt. Jag säger att det är överdrivet. Mm. Så det är liksom, det är möjligt att du har rätt i att det kommer av att jag blev liksom behandlad på det sättet.
Ja, just det.
Jag vet inte.
Ja, för jag började tänka på det när det var det här. För det är så starkt för dig liksom att hon får inte och så vidare.
Ja.
Men det är ju alltså kärlek måste ju också uttryckas liksom.
Absolut. Det var intressant.
Ja. Jag vet inte om vi kom någon vart, men någon tanke väcks någonstans ändå, kanske.
Ja, men det är också, för det är också så här att bjuda in, alltså, du kom, det vore skitkul om du kom. Det gör jag, det är inga problem.
Mm.
Men skulden är ju som jag vet att min farmor utsatte oss för, att ni hör aldrig av er.
Mm.
Då blir det ju någonting att då är det en.
Men det skulle du aldrig säga.
Nej, jag vet. Nej, men jag tycker att det problemet jag har, det är att jag är för rädd för att lägga mig i och liksom kolla läget och ringa och höra av mig. Den borde jag jobba med.
Ja, men precis. Ja. För att det utifrån, från andra hållet ser det ut som att man inte bryr sig.
Mm, absolut, det förstår jag också. Det är en brist.
Och jag vet inte om det är okej, annars får du ta bort det här. Men min tanke när det här slog, när vi var på din mammas begravning, så var det ju någon som nämnde i förbigående om att hon respekterade integritet på gränsen till likgiltighet inför personerna. Alltså.
Sa någon det?
Ja.
Ja, men
alltså att liksom hennes sätt att liksom respektera andra människor tog sig uttryck i likgiltighet för andra människor.
Och jag tror att det var, jag utan att vara medveten, utan att kunna uttrycka det själv, så tycker jag det var mitt i prick.
Att det var sant,
faktiskt.
Ja, vad spännande.
Intressant, ja.
Mm.
Där lärde man sig något.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Här har vi ett lyssnarbrev från en kvinna. Hon skriver så här. Hej, jag har nyligen börjat lyssna på er podd och jag har varit med om diverse den senaste tiden. För 4 veckor sedan gjorde min partner, som jag har hus och djur tillsammans med, slut med mig.
Hus och djur?
Ja. Jag frågade honom om det inte finns något vi kan göra för att få det att fungera, men han kunde inte se hur det skulle kunna lösa sig. Jag kan tillägga att jag har bråkat på honom under 1,5 månad för att han konstant har skickat med sin kvinnliga kollega och dolt det för mig. Mm. Alltså skickat meddelanden då. Han säger att uppbrottet beror främst på att han känner att det inte finns någon tillit i förhållandet. Och sen berättar hon att de är lite fram och tillbaka. Han ändrar sig, vill fundera på det, ändrar sig igen. Hon hinner skaffa en lägenhet. Men sen så blir det ändå så där då, att under de här veckorna så landar det ändå i att de ska försöka igen.
Okay.
Några dagar senare skulle vi ha ett samtal om hur vi känner, tycker och vad vi ska jobba på. Han ville inte att vi skulle bli osams om vi är slut igen i framtiden. Att jag inte ska gå runt och berätta för alla att vi har gjort slut i så fall. Och att han just nu i början, när vi ska försöka igen, vill ha extra mycket ensamtid. Själv tog jag upp saker som ensamtid, tillsammanstid, mål och mycket mer. Och så tog jag upp det här igen med kollegan. Alltså den han skickade med. Det var den enda frågan vi fastnade på. Svaret jag fick var att han inte vill sluta skicka med henne. Om jag slutar skriva med henne i 2 dagar så kanske jag förlorar en vän, sa han. Och jag svarade då, vad är det för vän att ha? Och han sa också att han inte ville förlora kontakten med kollegan. Men han är inte säker på om han ser en framtid med mig. Men om vi får saker att fungera och han ser en framtid med mig, så skulle han kunna sluta skriva med henne. Jag kan tillägga att jag endast berättat att de inte behöver skriva varje dag. Jag menar att de såklart får vara vänner och ha kul på jobbet och sen på privat tid höras om det är något särskilt. Men inte höras hela tiden. Jag känner att han vill ha kakan och äta den. Hur ska jag förhålla mig till det här? Vad tror ni är bakgrunden till den här veligheten? Vad ska jag göra för att få saker att fungera?
Alltså, först så tänkte jag så här. Det är väl klart att man ska få ha en kompis på jobbet.
Ja.
Men när hon sen säger att han uttrycker sig på det sättet. Okej, om det funkar mellan dig och mig så kan jag skippa den här kollegan på jobbet. Ja. Då är det som att han hade en utväg. Liksom. Han har henne som någon slags reservplan ifall det inte funkar med tjejen.
Ja, jag skulle nog också ana ugglor i mossen. Ungefär som att han väntar nu på att se om hon vill ha, kollegan vill ha honom.
Ja.
För om hon inte vill det så kan han tänka sig att sluta skriva med henne och vara med sin nuvarande.
Ja, så kan det också vara, absolut. Men jag skulle nog säga... Det här är jag, för jag skulle inte stå ut med det upplägget. Jag skulle säga, vet du vad? Du får nog fortsätta med den här kollegan och undersöka det. Och så släpper jag det här, för jag har ingen lust att hålla på och vara någon slags, vad heter det, reservplan.
Nej, och jag vet inte liksom... Det kan ju hända att vi är fel ute här, för det verkar inte... Hon skriver ingenstans att hon tror att de har romantiska känslor.
Nej, men jag bara undrar, varför skulle han liksom säga att om det funkar mellan oss, då kan jag skippa henne? Om det blir bra mellan oss, då
Nej,
kan jag
precis. Då blir det ju som att de skulle vara ersättningsbara. Ja. Och om han inte vill sluta skriva med henne i 2 dagar så kanske han förlorar en vän. Och det är ju rimligt som hon då undrar, vad är det för vän?
Ja, verkligen.
Nej, som man måste skriva med varje dag.
Ja,
för.
Nej,
det så låter, att det, låter, det låter konstigt, ja.
Ja, nej, jag skulle nog, alltså så här, jag skulle aldrig drömma om att förbjuda någon att liksom messa med någon, men jag skulle säga att jag vill inte vara med i det här. Det här blir
om jag gjorde det hela tiden då, med någon.
Ja, om du dessutom sa så här, ja, jag kan tänka mig att sluta messa med den här killen om det funkar mellan oss.
Ja, nej,
Precis.
Det jag skulle säga, nej men fortsätt att mässa du, men lämna mig utanför här, jag vill inte vara med här längre.
Ja, men du skulle göra slut med det du försöker
absolut.
Säga.
Mm. Ja.
Och vår brevskrivare säger så här, jag känner att han vill ha kakan och äta den.
Ja.
Ja, det verkar han vilja. Ja. Hur ska jag förhålla mig till det här, undrar hon. Jag tror, och vad är bakgrunden till den här veligheten? Alltså det låter ju som att han är intresserad av den här andra kvinnan. Mm. Det låter ju så, och då skulle det kunna vara bakgrunden. Mm. Och han vill ha båda dörrarna öppna. Så att det, och hon är lite i hans våld nu, hur ska det bli? Liksom? Hon går bara och väntar på någon slags... Och jag tänker... hur hon ska förhålla sig till det här. Hon behöver ta ställning till... Nej, men jag tänker att hon... Ja, okej. Om hon verkligen, verkligen vill vara ihop med honom, så tycker jag att hon ska ge honom en deadline. Nu får han bestämma sig. Nu har han 2 veckor på sig att bestämma sig vem han vill vara med.
Ja.
Och annars gör hon slut.
Ja.
Och... för hon kan inte göra mycket för att få saker att fungera. Så länge som han... är intresserad av en annan person.
Nej, nej. Jag skulle ju också kunna säga till honom så här att ja, du vill att det ska funka mellan oss och då är du beredd att liksom skippa den här andra kollegan på jobbet. Men för att det ska kunna funka mellan oss så är du nästan tvungen att skippa henne innan, för annars känns det inte som att du satsar på oss.
Nej, det är ju helt uppenbart att... Alltså jag vet inte... Det är klart, du skulle kunna hålla på att skriva varje dag med någon på ditt jobb.
Ja.
Men som du har en arbetsrelation med.
Ja, det gör jag.
Men det skulle ju liksom inte... Du skulle ju aldrig säga till mig att... Ja, men om det börjar fungera mellan dig och mig, Marit, så kan jag sluta skriva med henne. Nej. För antingen är det ju en arbetsrelation,
ja,
eller
visst,
så är
absolut.
Det något annat.
Ja, det kan ju vara en vänskapsrelation också. Men
ja,
liksom,
ja.
Det, nej, jag skulle nog faktiskt säga sätta ner foten där.
Ja, eller så får han vara tydligare om han inte tycker att de är bra samtalspartner eller någonting.
Ja.
Ja. Ja, precis. Sätt ner foten. Ge honom ett ultimatum.
Faktiskt, i det här läget skulle jag nog göra det.
Ja.
Ja, det här är positivt.
Ja, det är tur att du säger det, annars hade jag...
Nej.
Jag förstår.
Mm. Ja, nej, men jag tycker faktiskt att du har blivit mycket mer easygoing.
Nej.
Jo, jag tycker faktiskt det. Jag tycker att jag märker det. Liksom, det är inte så här att det är en jättestor skillnad, men jag tycker du har liksom inte samma... Du är lättare på att mjukare också.
Mjukare i kanterna?
Ja, och då undrar jag så här. Är det medvetet? Har du liksom jobbat med det?
Jag tror nästan att du måste ge ett exempel.
Nej, men jag tycker till exempel att när det gäller liksom hemmet och saker och ting, så är du inte lika liksom skarp i vad du tycker. Ja, nu är inte det här gjort eller nu är det inte städat eller något sånt där.
Mm. Och, nej, det är det ju inte heller.
Nej, det är det inte. Nej. Men du är liksom mycket mjukare i hur du tar upp det.
I hur jag säger det?
Ja,
för
faktiskt.
Du menar att jag säger det ändå?
Ja, ja, absolut. Då, ja.
Mm. Jag kan bara säga att jag också väldigt ofta inte säger det.
Nej, och det är kanske också en grej. Det är väl också en grej att vara mer easygoing, att inte bry sig så mycket om det. Jag undrar bara, så är det medvetet?
Ja, alltså, jag vill protestera.
Okay, ja,
alltså,
höra.
Easy för dig.
Ja.
Men det är ju inte easy för mig.
Nej, men det är nästa fråga.
Ja.
Är det en ansträngning? Sitter det liksom,
nej, men jag menar, det som inte är easy, det är att jag gör det istället ibland.
Mm.
Men jag tycker inte att det är så farligt, för jag tycker också att du gör mycket.
Mm.
Det som kanske stör mig är att du inte gör det vi har kommit överens om att du ska göra. Det kan störa mig.
Mm.
Men du gör ju mycket.
Mm. Ja, nej, men jag
kanske är... ja, på något vis. Jag kanske är mer...
Planat ut.
Okay. Nej, men jag håller på att
svimta. Jag ville veta om du var medvetet. Och framförallt om det är liksom en ansträngning för att göra det.
Nej, det tycker jag inte. För då skulle du ha märkt det.
Ja.
Så.
Hört högröd i ansiktet.
Ja, just det.
Och för en sista fråga, du behöver inte svara på den om du inte vill.
Mm.
Kommer du att fortsätta så?
Det hänger ju lite på. Alltså jag, okej, ska jag ta upp en grej då?
Nej,
men jag tycker att det är jobbigt eftersom du ska ha dammsugningen.
Ja.
Alltså jag kan ju räkna troligen fortfarande på ena handens fingrar hur många gånger det hänt att du dammsög sedan du flyttade hit i somras.
Ja.
Och när det händer, då har ju du köpt en robotdammsugare.
Ja.
Jävla mycket buller. Och det är ju liksom inte så att vi har ett stort kontorslandskap. Och dessutom klarar den bara vissa rum. Andra måste fram med den vanliga dammsugaren ändå. Så att det tar ju liksom 2 dagar att få den här ganska lilla lägenheten dammsugd. Det tycker jag är stökigt.
Ja,
jag och förstår. Att det inte blir av. Det blir av för sällan också.
Men det kommer att bli av mer ofta nu.
Hur kommer det sig?
Det är därför att jag måste schemalägga det på ett annat sätt.
Ja.
Sen är det ju också det att den här robotdammsugaren som jag ändå är lite förtjust i.
Ja.
För jag hatar att dammsuga, så jag tycker det är skönt att den finns. Egentligen så ska man göra det när man inte är hemma, liksom, när vi båda är borta, så man slipper höra det där bullret.
Ja, det är inte bullret det är fel på, utan det är det att den är ju så märkvärdig, så den kan ju bara göra vissa rum.
Ja.
Alltså, egentligen så kan den bara göra, och du måste guida den.
Mm, nej.
En gång när jag och min äldsta son var här, när du var på La Gomera, då satt vi så. Då rörde sig någonting i rummet. Vi var så jävla rädda. Då hade du satt igång den där nerifrån.
Ja, jag vet. Jag vet, men grejen är också så här. Det är ju som med allt annat. Det är någonting som man vänjer sig vid. Man kommer in i
det. Jag vill bara säga att jag skulle hellre vänja mig vid att det blev dammsuget en gång i veckan.
Men det kommer bli en gång i veckan?
Ja.
Okej.
Det är normalt. Ja. Du vet, det finns människor som dammsuger varje dag.
Ja, det är sjuka människor.
Men det är massa grus, det är smulor.
Ja,
och...
ja men okej.
Nu är jag en som sopar.
Det ska bli ändring på det från och med nu.
Det tror jag inte ett dugg på. Det kommer vi att få se. Men där ser du kanske också nivån på hur easygoing jag var nu då.
Ja, men jag,
inte så väldigt
easygoing. Även med allt det här så tycker jag faktiskt det ändå. Jag vill bara
men
säga
det är bra. Mm. Ja. Vi tar ett lyssnarbrev här som handlar om en ny relation. Och det, alltså då får man ju också, om man går in i en ny relation så får man ju ofta nya vänner.
Ja.
Ett helt nytt sällskapsliv. Man har kvar sina gamla och så kommer det till nya. Här har vi en som inte riktigt finner sitt rätta.
Okay.
Jag och min särbo har varit ett par i 6 år. Jag var tidigare gift med mina barns pappa och vi var ett par i 27 år. Barnen är sedan en tid utflugna. Under många år har jag på ett självklart sätt satt barnen först och mina egna behov har kommit långt ner på listan. Då vi är särbos faller det sig såklart naturligt att vi har våra egna respektive vänskapskretsar, men han umgås med mina vänner också och jag med hans. Jag är inte en jättesocial person. För mig krävs det en viss ansträngning att umgås med människor jag inte känner, särskilt i festsammanhang. Känner mig lätt otrygg. I arbetslivet arbetar jag som chef, vilket kräver att jag är utåtriktad och där går det bra. Att umgås med hans vänner går bra i de flesta fall, men det finns ett visst sällskap som jag har svårt med. Det handlar om att jag känner mig underlägsen. De är i mina ögon härliga, utåtriktade och lite hippa. Jag känner mig som raka motsatsen. Till saken hör, som kan också bidra till att jag känner mig ohärlig, är att jag är i klimakteriet, sover dåligt och känner mig energilös mellan varven. Om några helger är vi bjudna till det här sällskapet och jag får mest ont i magen att tänka på det. Jag skulle helst av allt vilja stanna hemma men får dåligt samvete inför min särbo. Känner mig som en tråkig, inåtvänd person. Ska jag bita ihop och låtsas som att jag tycker att det är trevligt och roligt? Eller ska jag lyssna på mina egna känslor och stanna hemma? Jag har väldigt, väldigt svårt att känna att jag gör någon besviken.
Ja.
Kan du känna igen det där?
Verkligen.
Jaså, du gillar inte mina.
Nej, men det är inte så. Att vara obekväm i liksom sällskap så där, och känna att man är underlägsen och inte passar in och så. Det kan jag verkligen känna igen. Kanske av andra skäl, men... Ja, alltså jag kan ju tycka att jag fattar hela grejen och den är jättejobbig. Jag kan se det på 2 sätt. Jag tycker att det är helt okej att säga nej, jag vill inte. Jag pallar inte den här gången, och så kan man försöka en annan gång sen eller inte. Man har rätt att säga nej till socialt umgänge också, tycker jag.
Mm.
Men sen kan jag också tänka så här att, men det ger det några chanser. Och försök att inte ha så höga krav på dig själv. Liksom. Du måste inte smälta in eller vara som dem. Du kan nog vara på ett annat sätt i det där sällskapet också. Att man faktiskt kan liksom utvecklas själv av att utsätta sig för såna här saker som är lite jobbiga och besvärande.
Mm.
Det är inte helt lätt, och man kanske behöver lite hjälp. Man kanske behöver prata med sin partner om hur jobbigt man tycker att det är.
Ja.
Men det går att liksom utveckla sådana sidor också, tror jag.
Innan vi går vidare med det här lyssnarbrevet, får jag bara fråga dig, har du gjort sådana uppoffringar för min skull, så att säga?
Ja.
Ja.
Eller uppoffringar, jag tycker det, för mig är det inte riktigt så. Jag har nog gjort saker som jag egentligen inte har velat eller känt.
Det här, men hur ofta gör du det liksom?
Vad sa du?
Hur ofta gör du det?
Mer ofta förr, tycker jag.
Ja. För nu är det ju vissa som du inte vill umgås med. som jag ibland då, skulle vilja umgås med. Och då
ja,
kan
men
inte
då,
vi...
Det tycker jag att jag har rätt att göra.
Ja, jag sa inte det.
Nej, men så kan det nog ha blivit också att jag har liksom valt lite grann. Men jag gjorde det mer förr. Och jag tyckte...
Nej, men jag menar att du nu säger nej till saker. Ja. Och det gjorde du kanske inte förr, menar du så du menar?
Ja, så kanske, ja.
Ja, nej, men jag tycker ju att sånt här är superviktigt med... alltså i regel så tycker inte jag att man ska umgås med människor man inte vill umgås med. Och det är ju tråkigt när det blir så här. För jag menar, det är inte så att vi umgås med alla dina gamla vänner och så. Så att jag tycker inte att livet ska tyngas av ett stort umgänge med människor man inte vill umgås med. Där får man liksom stå ut med att folk tycker saker då. Mm. Det knepiga här är ju att hon vill ha en god relation med sin partner.
Ja, just det.
Ja, men jag skulle kunna tänka att om de här inte ses så ofta, så tänker jag att hon också skulle kunna gå dit och göra det för hans skull. Och liksom lite mer jobba med, de får väl tycka vad de vill. För de är ju inte viktiga i hennes liv, faktiskt. Ibland läser jag lite mellan raderna också, de är hippa. Hon kände sig underlägsen. Det kan ju vara faktiskt att de är tråkiga. Hon tycker ju inte att de är roliga. Hon tycker inte att de är roliga. De kanske inte är så jäkla trevliga. Om de sitter där och är hippa, då är de ju inte så trevliga med henne. Liksom.
Nej.
Men jag tycker det där är svårt. För jag kan tycka att det är knepigt om du liksom inte vill gå med på någonting som jag jättegärna vill.
Mm.
Och det har ju varit några sådana gånger liksom. Och det, ja, men som sagt, jag pliktar ju sällan liksom. Mm. Livet är för kort.
Ja, det är det. Och jag tycker liksom att man, jag vet inte om man ska, visst man kan göra det för en andras skull. Det kan jag tycka, ibland får man lov att göra det, liksom ställa upp på det. Men jag tycker också att man kan se det som en del i sin egen utveckling att kunna liksom hantera sådana här situationer.
Ja.
Och lite grann där också, jag vet inte om man behöver tänka att de är tråkiga, men att man kan nog tänka att jag har fan rätt att vara på det sättet som jag vill. Jag behöver inte anpassa mig till de här som jag upplever som coola eller det ena eller det andra. Jag kan vara precis på det sättet jag själv vill.
Jag vet. Nej, men hon säger själv att hon inte är en jättesocial person. Att det krävs ansträngning att umgås med människor hon inte känner. Och det skulle ju kunna vara att hon är lite funta som jag. Att man har lite svårt med ytliga sammanhang. Om det här är liksom människor som är hippa, coola, ytliga. Där det inte blir ett riktigt möte. Då är det jobbigt.
Ja.
För att hon är funtad på ett annat sätt liksom. Men ja, alltså om hon pallar, gå dit som den du är. Var precis som den du är. Och liksom, det är också upp till dem att bjuda in henne på ett sätt som gör att hon kan få lite kul.
Ja.
Ja, jag vet inte. Det är svårt verkligen.
Ja, det är
men
svårt.
Man kan
jag
ge det någon
absolut
chans
inte,
i alla
jag
fall.
Jag tycker inte att det är fel att man säger nej i alla
inte
fall. Jag tycker jag är grunden i det. Så, så kan hon göra lite som hon vill. Så.
Ja.
Ja.
Hoppas det går bra. Mm.
Det här temat att vi bor ihop och sambo och allt det där. Det håller vi ju på med hela tiden, du och jag.
Till lyssnarnas förtvivlan.
Nej, men jag har några frågor till dig som jag gärna vill ha svar på.
Mm.
Vi har ju pratat om att bo ihop innebär att man liksom man är tillsammans och man får ingen egen tid och sådär och man går lite grann på trampa på varandra hela tiden på något sätt. Så då frågar jag dig så här, är det skillnad för dig om jag jobbar, vilket jag gör ganska mycket, alltså i din känsla, om jag jobbar, om jag repar och spelar med bandet eller om jag skriver på en bok, är det skillnad liksom i hur du ser på mig och min tid?
Nej.
Det är samma.
Du är borta.
Okej.
Okay. Ja.
Om vi fortsätter bo ihop, skulle du då helst se att jag fortsätter jobba så mycket som jag gör på kontor, att jag går till jobbet så där, eller skulle du se att jag jobbade hemifrån fast ungefär lika mycket? Eller skulle du helst säga att jag slutade jobba och tog hand om hemmet och dig?
Åh! Vadå? De andra, skulle du inte skriva?
Nej, jag skulle bara... Nej, jag skulle väl ha...
Jag skulle inte vilja att du tog hand om mig.
Nej.
Hemmet, ja.
Dammsök.
Nej, men jag skulle kunna se en utmaning i att du skulle sitta här hemma och skriva hela dagarna. Men jag tycker att det går så bra på landet och jag tycker att det går bra när vi gör det. Så att...
att jag skulle vara hemma. Det skulle vara
bättre. Ja, det går bra tycker jag.
Ja, okay. Mm. Vårt hem då, vårt gemensamma hem.
Ja.
Skulle du vilja att det var öppet för alla barn och eventuellt barnmorn att komma och gå som de vill? Alla har nycklar och kommer och bara dyker upp.
Hjälp.
Eller att vi markerar tydligt att det här är vårt hem. Ingen har nycklar utan de får ringa och boka tid. Eller så här, noga.
Alltså, det är en mardröm för mig att alla kommer och går som de vill.
Mm.
Men jag vill att de ska kunna vara här ofta.
Mm.
Men det måste ju ändå vara på tid.
Under ordnade när jag former.
Inte, ja, men alltså, ska jag avbryta mitt skrivande för att någon dräller in?
Ja, men det går inte. De går bara in och kollar på tv eller någonting. De stör inte det.
Ah, det är inte riktigt så.
Okej. Okay. Okay,
ligger det någonting i det här nu att mina barn har nycklar och min exman också har nycklar?
Nej, ja precis. Nej, alltså, det är ju det är en senare. Det var en fråga om att vårt gemensamma hem där vi verkligen så här, nu är det här vårt.
Ja, men då måste det bli så.
Ja.
Fast du och jag kommer ju vara väldigt olika där. Det kan ju,
ja.
Du vill väl ha liksom, att vad som helst kan hända när som helst. Ja. Men jag kan ju stänga in mig.
Okej, nu kommer sista frågan här. Knäckfrågan. Vilket skulle du föredra? Att vi bor ihop? Att vi har varsin lägenhet och landet? Eller att jag...
Vad sa du? Att vi har varsin lägenhet och landet?
Och så har vi landet också.
Ja.
Eller att jag bor på landet och du i stan? Och så kan man liksom så åka fram och tillbaka lite grann.
Jag är inte redo för det svaret än.
Nej, okej.
Okay. Jag tycker att du glömde ett...
Vilket var det då?
Att vi bor ihop men du har också ett ställe där du sitter och spelar gitarr.
Okej, alternativ 4.
Det tycker jag nästan är det bästa.
Jag är också
där du,
inne på
där
det,
du också kan sova ibland
också
om du vill.
Lite, jag är väldigt sugen på det.
Mm.
Det kanske är dit vi kommer. Och så får barnen komma och gå som de vill. I det
hos dig, ja, i din.
Ja, det var mina frågor för den här gången. Sakta men säkert kommer vi framåt i det här.
Ja, snart ska det bestämmas. Jag vet ju att vi har... ganska många män som lyssnar, men det är mest kvinnor som skriver. Jag tycker det var jättekul att höra mer ifrån män vad ni tycker att det är för problem med kvinnor. För vi, alltså, det är oftast kvinnor som tar initiativ till en separation, men jag antar att männen har det kanske under tiden heller inte haft det toppen liksom. Och det är också en gåta för mig. Varför lämnar inte männen?
Mm. Absolut, det är bra.
Så det vore jättespännande att få höra mer, så skriv gärna till oss.
Precis, eller be era män skriva till oss om ni har
något. Ja, de kanske inte lyssnar.
Nej, jag vet, men det, man vill få det perspektivet.
Ja.
Det, jag tycker det är jätteintressant.
Därmed icke sagt att kvinnor inte ska skriva in.
Absolut
för skriv
inte.
In, det är jättebra.
Ja, fortsätt med det.
Intressanta brev, roliga
info
brev.
info@skilsmassopodden.se är mailadressen. Och man är alltid anonym.
Ja, såklart. Och ja, men då tar vi en veckas paus och sen så är vi tillbaka nästa fredag.
Det gör vi. Och den som vill kan, nu är det fredag när det här kommer ut, så om man lyssnar på det då, så på lördagen den 17 februari så spelar jag på Ängelen. Då kan man komma dit och dansa.
Ängelen i Stockholm.
Jajamensan.
Kan man gå dit och röja. Och du spelar.
Oh ja.
Eftersom du tycker om att stå i centrum så spelar du gitarr och sjunger.
Ja, du kan få se bevis på det. Hej då.
Det är bra. Ha så bra. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.